Tack.
Ja, när de börjar somna så blir det paus. Nej, hoppas ingen ska somna. Tack för möjligheten att få komma hit. Jag har varit här någon gång innan, men det var säkert minst 10-15 år sedan. Kommer från Grimstorp ett par mil norrut här, där jag bor tillsammans med min fru. Har jobbat som psykolog i Nässjö inom skola och förskola hela mitt liv. Jag berättade här för Ronny att jag är kanske lite ovanlig. Jag har bara sökt ett jobb i hela mitt liv. Är det någon mer här som bara har sökt och haft ett jobb i hela livet? Det var någon, ja. Sen har jag haft samma fru i 50 år också. Det kan du inte ha haft än, va? Nej, inte så många. Så jag är inte så förändringsbenägen, kan man ju säga. För några år sedan så fyllde jag 65 och då tänkte jag, nu har jag passerat bäst för datum. Nu har jag gjort mitt. Är det någon av er som har fyllt 65 här? Tänkte ni att ni också har passerat bäst för datum, eller?
Nej.
Nej. Ni kanske inte bryr er om bäst för datum överhuvudtaget. Jag lyssnade på en professor i livsmedelshygien och sa att man behöver inte bry sig om bäst för datum så länge det inte luktar. Jag tänker, då kör jag ett tag till och hoppas jag inte luktar. Vi ska ha två olika ämnen här i eftermiddag. Det ena hur man ger barn och ungdomar en bra självkänsla. Och du som kanske har fostrat barn själv, färdigt eller vuxen, du kan få de här tipsen till dig själv också. Vad du kan göra för att stärka din egen självkänsla. För det är någonting som Gud är intresserad av, att vi ska ha en bra självkänsla. Jag vet inte om du tänker på ett ord i Saltaren när du ser dig själv i spegeln idag på morgonen där det står: jag tackar dig Gud att du har skapat mig så övermåttan underbart. Underbara är dina verk, och Herre kär. Var det så du tänkte när du såg dig i spegeln idag på morgonen? Tack Gud att du har skapat mig så övermåttan underbart. Så ser Gud på dig, och han tror att han vill att du ska se på dig själv på det sättet också. Det andra ämnet är hur kan man vägleda sina barn eller sina barnbarn så att du får en tro som håller också i vuxen ålder. Det är ett betydligt svårare ämne att prata om. Och det finns nog inget land i världen där det är så svårt att vägleda barn till en kristen tro som i Sverige, för vi är det mest sekulariserade landet i världen. Men det går, men det kräver att vi är engagerade och medvetna, annars så är det inte så lätt att lyckas med det. Jag kommer göra som jag brukar, att jag pratar 10 minuter, en kvart åt gången, sen gör en liten paus och så får ni samtala lite grann med varandra om vad ni tycker och tänker om jag har sagt. Och efter en dryg halvtimme så blir det en liten bensträckare, och sen ska nästa pass handla om hur man vägleder barn till en tro. Vi ska se här, vi kan få upp lite den första bilden här. Se om det funkar med tekniken. Om jag ska bli den jag ska vara, börja veta vem jag är. Ja, det är rätt viktigt att man vet vem är jag, vad jag för gåvor, vad har Gud lagt ner i min personlighet och vad har Gud lagt ner i våra barns personligheter. Man brukar prata om både självkänsla och självförtroende. Det är lite olika saker. Ett självförtroende är om man tror på sig själv att man kan klara av vissa saker. Självkänsla handlar om vad jag för känsla för mig själv. Känner jag att jag duger, att jag är bra? Och jag tänkte vi kan titta lite grann på vad är det som är typiskt för barn eller för vuxna som har en dålig självkänsla. Vi tar nästa bild. Ska vi se om det kommer en bild till. Ja, jag var rädd att bli en upptäckt oförmåga så att jag valde att vara en oupptäckt förmåga. Fattar ni poängen eller ska jag ta det en gång till? Jag var så rädd att bli en upptäckt oförmåga att andra skulle upptäcka hur dålig jag är. Så jag valde att vara en oupptäckt förmåga. Jag vågade inte visa vem jag är. Det finns vissa saker som är typiska både för barn och vuxna som har dålig självkänsla. Vi tar och tittar på nästa bild. Har man dålig självkänsla, då är man missnöjd med sig själv. Man är missnöjd med sitt utseende, man är missnöjd med sin kropp, man är missnöjd med sin personlighet. Man är väldigt medveten om sina svagheter och sina brister. Och man jämför sig ofta med andra. Människor med bra självkänsla jämför sig inte med andra och tänker jag bättre eller sämre än dem. Människor med en dålig självkänsla jämför sig ofta med andra. Är jag lika bra som andra, så känner man sig lätt lite underlägsen. Människor med svag självkänsla ser bara sina negativa sidor. Alla har vi både positiva och negativa sidor, men har man en dålig självkänsla så är man ofta blind för sina positiva sidor, men man ser bara sina negativa. Har man gjort 10 saker bra på jobbet en dag, misslyckas med en sak, vad är det man ältar på när man ältar när man kommer hem? Jo, den enda saken man misslyckades med. Medan människor som har en bra självkänsla, de kan glädjas åt allting man har lyckats med och inte bli allt för deppig över att man misslyckas med vissa saker, utan man tänker, vad kan jag lära mig av det? Ja, vad har vi mer? Människor med dålig självkänsla har svårt att tro på beröm. Man skulle kunna tro att har man dålig självkänsla så skulle man suga åt sig beröm och gästen och som tycker att jag är duktig och bra, men människor med dålig självkänsla har ganska svårt att tro på beröm. Det säger du bara för att vara snäll. Det stämmer inte med hur man känner sig, så därför får man svårt att tro på det. Människor med dålig självkänsla tar ofta misslyckade hårt. Man känner sig som en misslyckad människa. Jag passar inte, för jag duger inte till någonting. Medan människor med bra självkänsla, de kan säga jag misslyckades med det här, men vad kan jag lära mig av det här misslyckandet? Jag kanske kan lära mig någonting. Människor med dålig självkänsla har svårt att ta risker. Man vågar inte göra nya saker. För tänk om jag inte klarar det, tänk om jag misslyckas. Nej, jag vågar inte. Nu tänker jag att ni får vända lite grann mot varandra och samtala om ni som har barn. Har era barn en bra självkänsla eller en dålig självkänsla? Och ni får gärna reflektera över er själva också om ni vill. Har ni en bra självkänsla eller behöver den bli lite bättre, så kan ni också få tips som ni också har glädje av. Så vända gärna mot någon som sitter jämt och pratar några minuter. Och ni behöver inte redovisa för oss andra om ni har sagt. Det stannar mellan er, så varsågoda. Vad kan du göra för att stärka ditt barns självkänsla? Det finns några olika saker ni kan göra. Vi tittar på nästa bild. Det första och det viktigaste, det är den här villkorslösa kärleken och mycket uppmuntran. Om du sitter här som inte har känt dig särskilt älskad av dina föräldrar när du var barn. Den sorgen, den saknaden, den tomheten, den bär man ofta med sig hela livet. Hör ni, visst älskar ni era barn överallt i världen, har ni inte gjort det? Åtminstone när de sover. Det är mycket lättare, har ni upptäckt det? Då är de så söta och goa, man får dåligt samvete för man har tjatat, varit arg och sur och irriterad. Ni älskar era barn överallt, men ni som har era barn kvar hemma, när sa ni senast till era barn vad jag tycker om det, vad jag älskar det, vad glad jag att jag har det? När sa du det senast? Minns ni, när sa ni det senast? Idag. En del av er säger nästan varje dag. Då är det många barn som säger sluta tjata, mamma, det vet jag ju. Då behöver ni inte säga det så ofta, då vet de det. Och då har ni lagt grunden till något av det viktigaste i livet, en bra självkänsla. För det går för dina barn och hur det går för dig och mig i livet, hur vi lyckas på olika områden, beror inte i första hand på vilken IQ vi har, vilka betyg vi har i skolan. Det beror mer på vår självkänsla. Ja, ni älskar era barn överallt, men har ni inte känt som den här mamma gör? Vi tar och tittar på nästa bild. Visst älskar jag mina barn mer än allt, men ibland önskar jag slapp och se dem. Är det någon av er som har känt så någon gång ibland? Det är inte ett bevis på att du är en dålig förälder. Det är ett bevis på att du är en engagerad förälder och kanske har ett livligt och krävande barn. Det jag vill säga med den här bilden är att om ni ofta visar att ni älskar era barn, så är det inte så farligt om ni förlorar tålamodet och skäller lite grann ibland. Det rinner av dem, för de vet innerst inne att du älskar dem överallt. Men får de sällan höra hur mycket du älskar dem, så är det mycket värre med alla dumma saker vi säger. Uff, vad du jobbar, du bråkar jämt, du lyssnar aldrig. Eller som jag fick höra när jag var barn, dig har ju tydligen fått för mina synders skull. Jag vet inte vad Ronny säger som är pastor, om det finns något bibliskt stöd för att man får barn för sina synders skull. Jag tror inte det. Och det stärker inte självkänslan i alla fall. Barn är Guds gåva, ja. Det är precis tvärtom. De har inte fått för sina synders skull. Ja, hörrni, alla barn behöver kärlek, men vissa barn behöver mer kärlek än andra barn. Så är det så här i riksdag också. Vilka barn behöver mer kärlek än alla andra barn? Det är de jobbiga, struliga, stökiga barnen. De barn som blir mobbade. De barn som inte har så mycket kompisar. Så vissa barn behöver mycket mer kärlek än andra barn. Och har du barn eller barnbarn som är lite extra jobbiga, ge dem extra mycket kärlek. Ni har väl hört uttrycket älska mig mest när jag förtjänar det minst. Det är då jag behöver det bäst. Ja, man kan visa kärlek på många olika sätt. Vi kan ta och titta på nästa bild. Det är inte bara vuxna som har olika kärleksspråk. Det har ju barn också. Man talar mest om att vuxna har olika kärleksspråk. Du som är gift, när känner du dig mest älskad? Du som kvinna, när känner du dig mest älskad? Är det när han säger att han älskar dig? När han kommer med röda rosor? När han ger dig en kram? När ni har sex eller när han erbjuder sig att städa hela huset fast det inte är hans tur? Det sista är det många kvinnor som föredrar. Ja. Jag känner mig mest älskad när min fru kramar om mig, när hon tar i mig. Eller när hon har lust att ligga med mig. Därför har jag kramat henne jättemycket, för jag trodde hon hade lika stort behov av det som jag, men det har hon inte alls. Så då tog jag emot till mig och frågade henne, Kerstin, hur vill jag ska visa att jag älskar dig? Ja, sa hon. Det är inte det här med kram och kel och smek. Nej, sa hon. Nej, det har jag märkt, sa jag. Men när känner du dig älskad då? Ja, när jag kommer hem och berättar hur jag haft det på jobbet, om du då sitter kvar och lyssnar och lite intresserad, då känner jag mig älskad. Hade jag hållit på att kela, så krama och pussa, ska jag bara lyssna om hon haft det på jobbet? Som jag inte är så intresserad av, för hon säger ungefär samma sak varje dag, det är liksom inget nytt. På samma sätt har barn också olika kärleksspråk. En del barn uppskattar mycket det här med kärleksfulla ord, uppmuntrande ord. Ska vi ta och titta på nästa bild? Dina barn tror på allting du säger om dem. Får de höra att de är jobbiga och bråkiga och besvärliga och slaviga och dåliga, då tror de att de är sådana. Och så blir de sådana i ännu större utsträckning. Så det vi säger till våra barn, det är ofta självuppfyllande profetier, de blir så som vi säger att de är. Man satte mikrofoner på barn för några år sedan och spelade in allting de vuxna sa till barnen hemma i skolan. Sen satte man sig ner och lyssnade av de här banden och räknade antalet positiva kommentarer av typ vad jag tycker om, du var snäll, du var duktig, och antalet negativa. Sitt still, sluta bråka, lägg av. Tror ni det var ganska jämfördelig mellan positiva och negativa kommentarer? Det var mest? Ja. För varje positiv kommentar så fick de i genomsnitt 5 negativa. Vad säger forskarna? Hur ska det se ut om man jämför tjat och kritik med beröm och uppmuntran för att barn ska få en bra självkänsla? Vi tar och tittar på nästa bild. Barn behöver 5 gånger så mycket beröm och uppmuntran som tjat och kritik. Så vi kanske ska tänka ibland när barn har lagt sig hur många gånger jag har tjatat och hur mycket beröm har de fått. Och så här funkar det i vuxenvärlden också. Om din man eller fru har sagt något kritiskt till dig eller din chef har gjort det, räcker det att han säger en positiv sak för att uppväga det? Nej, behövs några stycken faktiskt. Ja, vi ska se vad finns det på nästa bild. Jag har inte det i huvudet. Ett annat sätt att visa sin kärlek, det här med kroppskontakt. Kramar ni era barn ibland? Får ni krama dem, ni som är tonåringar? Eller? Kramar man inte, morsan, det kan vara någon som ser oss. Var någon tonårskille som sa. Hörrni, Jesus tog upp små barn i sin famn och välsignade dem. Det var inte särskilt vanligt på Jesu tid. Det var kvinnor att befatta sig med små barn. Nu ser man allt med pappor som engagerar sig i sina små barn. Barn är ganska olika, en del vill ha jättemycket kontakt och andra vill inte alls. Och om du har ett barn som inte vill ha så mycket kroppskontakt så kanske du kommer hem och säger, kom för jag ger en kram. Nej, jag vill inte. Jo, det sa den där psykologen, nu ska vi kramas vi i vår familj. Jag tror inte man ska tränga sig på det sättet. Hörrni, ni mammor som har barn hemma, kramar ni karen också eller är det bara barnen ni kramar? Jag hörde någon mamma, hon var hemma och var föräldraledig och barnen var hemma. Så sa hon, här går jag med ungarna hela dagen. De kravlar och klänger och klättrar på mig. Så kommer karen på kvällen också och klänger. Rör mig inte, jag vill vara i fred. Jag har fått så det räcker. Över nog. Vet ni kvinnor att män som inte blir kramade särskilt mycket drabbas av hjärtinfarkt i större utsträckning än andra karar? Så kramar du kvar, det kan gälla livet. Ja. Vad finns det mer? Ska vi ta och titta på nästa bild? Det kan ju också vara ett sätt att visa sin kärlek att man köper grejer till sina unga. Det är ju lite ytligt och sådär. Det är väl inte det viktigaste sättet. Många gånger blir det väl att man ger grejer för man har dåligt samvete, för man har för lite tid. Har ni koll på hur många leksaker era barn har? Har ni koll på det? Högskolan i Halmstad räknade för några år sedan hur många leksaker en femåring genomsnittligt hade fått. 536 leksaker. Jag tror jag hade 15. Jag var rätt nöjd ändå. Och jag har märkt att ju fler grejer barnen får, desto mindre glad och lycklig blir de med alla de olika sakerna. Innan vi går vidare så gör jag en liten paus igen, så får ni prata lite grann med varandra. Hur visar du att du älskar dina barn? Och vad uppskattar du mest? Kan du klicka tillbaka till de här 5 olika kärleksspråken? Där ja. Är det något som jag hoppat över här och glömt ett är på saker där? Men prata lite grann om hur visar du att du älskar dina barn, och är det något av de här sätten som du visade på lite mer ofta, och är det något av de här sätten som ditt barn uppskattar mer än något annat sätt? Så varsågoda. Ska dina barn få en bra självkänsla, så tror jag det är Guds vilja att du ska hjälpa dina barn att upptäcka vilka fantastiska gåvor Gud har lagt ner i ditt barns personlighet. Aldrig funnits ett barn som ditt barn, kommer aldrig att finnas ett barn som har samma gener, kromosomer och arvsanlag som ditt barn har. Och det ska du hjälpa ditt barn att upptäcka. Jag ska utveckla det här betydligt mer i predikan imorgon, hur man upptäcker och utvecklar sina olika gåvor, men jag ska ändå beröra det lite kort här. Vi tar och tittar på nästa bild. där jag. Frågan är inte om jag är begåvad, utan frågan är hur jag är begåvad. Alla barn är begåvade, men de är begåvade på olika sätt. När vi som äldre gick i skolan så fanns det bara två syn på begåvning. Antingen var man praktisk eller så var man läshuvud. Om du skulle sätta dig i någon av de här kategorierna, är du mest praktisk eller läshuvud? Jag tror vi tar lite handuppräckning. Nu måste ni välja. Hur många av er ser mer som praktisk än som läshuvud upp med handen? Oj, finns det någon som ser sig som läshuvud här i riksdag? Det fanns ett par stycken, inte alls lika många. Jag är lite läshuvud, men inte alls praktiskt. När jag ska göra något på huset här hemma, då rymmer min fru, för jag är så otrevlig då. Men hur upptäcker man sina gåvor? Hur kan du hjälpa dina barn att upptäcka ditt barns gåvor? Där det finns 4-5 olika sätt. Ska vi ta och titta på nästa bild? Vad är ditt barn bra på? Och vad är du bra på? Gud har inte skapat oss med två begåvningar. Det finns ett antal olika begåvningar som jag ska komma in på lite mer imorgon. Om någon av er har dålig självkänsla, att era barn har en dålig självkänsla, man frågar er eller era barn, vad är du bra på? Då börjar den här personen med dålig självkänsla räkna upp allting han eller hon är dålig på. Har ni tänkt på det? Hur ska du upptäcka vad du är bra på om du har en dålig självkänsla? Eller om dina barn har en dålig självkänsla? Jo, då ska du fråga ditt barn, vad tycker du är roligt? För det ditt barn tycker roligt och det du tycker roligt, det är ofta det du är bra på. Om jag frågar er vuxna, vad har varit roligast eller vad är roligast i det jobb du har? Det är ofta det du är riktigt bra på. Vad tycker du är roligt att göra på fritiden? Vad tycker du är roligt att engagera dig i här i församlingen? Det är ofta det du är bra på. Min fru växte upp väldigt fattigt som pastorsbarn inom pingströrelsen. Hon var tvungen att gå på 5 möten i veckan. Jag säger, det är ett under att hon är bevarad. Eller vad säger ni? De värsta mötena hon var tvungen att gå på, det var missionsmöte. För tänk om hon blev missionär. Det var det absolut sista hon ville bli. Och hon hade fått för sig att när Gud kallar en människa så kallar han henne till det hon absolut inte vill. Så var det, ja. Jag tror inte Gud är så dum som han kallar dig och våra barn till något som jag absolut inte vill. Då säger vi bara nej eller så tröttnar vi efter ett tag. Han kallar oss till någonting vi tycker om. Vad finns det som ditt barn tycker roligt? Det kanske är någon talang som ditt barn har. Finns det något som ditt barn brinner för, som ditt barn är verkligen intresserad av och engagerad i? Det man brinner för, det är ofta den gåva man har. Att jag för 30 år sedan började åka runt och föreläsa och undervisa hur man håller kärleken levande berodde på att jag tänkte, det är så många äktenskap som spricker. Om ingen annan gör det får jag väl göra det. Så kan det vara i ditt liv också när du tänker, det här borde någon göra någonting åt. Det är kanske du som ska göra det. Och när ditt barn kommer upp i tonåren och blir upprörd över olika saker här i världen, det här borde någon göra någonting åt. Det är kanske Guds tilltal till dem. Du är en av dem som ska göra någonting åt det. Vad andra uppmuntrar dig för? En del barn ser inte sina egna gåvor, men ni kanske kan se gåvor och talanger de har. Eller deras lärare eller kompisar ser det. Ska man upptäcka sina gåvor så måste man också våga testa och se, testa lite nya saker. Och där är barn lite olika. En del är rädda och försiktiga, vågar inte testa nya grejer, men den andra är mer frimodiga och kanske har lätt att upptäcka sina gåvor. Ja, då gör jag en liten paus igen så får ni samtala om vad finns det som era barn är bra på? Vad tycker de är roligt? Vad är det för uppmuntran ni har gett dem? Och vill du säga någonting om dig själv får du gärna göra det också. Så varsågoda. Ja. Ska du hjälpa dina barn att få en bra självkänsla? Ge dem mycket kärlek och uppmuntran. Hjälp dem att upptäcka sina starka sidor. För det tredje, lär dem också att visa empati, att bry sig om andra. Jag tror vi kanske får klicka förbi någon bild får vi se här. Du kan klicka förbi den och nästa också. Och där ja. Barn som bryr sig om andra får ofta bättre självkänsla. Vuxna som bryr sig om andra får bättre självkänsla än de som bara tänker på sig själva. Så uppmuntra era barn att vara en bra kompis, ställa upp för andra. För då får de höra vad snäll du är, vilken schysst kompis du är. Då blir de populära. Vad många har gått på, framförallt många tonårstjejer. Man tror att om man står framför spegeln och säger hej snygging, vad cool och häftig och snygg du är. Det stärker inte självkänslan särskilt mycket att stå och peppa sig själv framför spegeln. Men att bry sig om andra, det stärker självkänslan för då får man mycket positivt tillbaka. Så uppmuntra dina barn att bry sig om andra. Hur får barn empati? Barn som har föräldrar som bryr sig mycket om sina barn får ofta mer empati än föräldrar som inte alls bryr sig om sina barn. Om du ställer upp och engagerar dig och bryr dig i andra människor. Och inte bara tänker det för socialen och oss rädda barnen och frälsningsarmen ta hand om. Jag satsar på mig själv och siktar mot stjärnorna. Då utvecklar inte ditt barn ett empati. Försök vara positiva förebilder själva. Barn tar efter oss väldigt mycket, väldigt mycket. Uppmuntra dina barn, inte bara när de har alla rätt på ett prov i skolan eller när de gör mål i fotboll. Uppmuntra dina barn, vilken fin storbror du är. Vad snällt, vad fint att du kunde trösta lilla syster. Vad schysst av dig att du lånar ut dina leksaker. Vad snällt att du följer med och hälsar på farmor och farfar, då blir de så glada. Föräldrar då uppmuntrar för mycket prestationer bara när barn är duktiga. Vi behöver uppmuntra dem när de visar empati och bryr sig om andra människor också. Ja, vi kan ta och titta på nästa bild. Barn får också en bra självkänsla om man uppmuntrar dem att göra sitt allra bästa. Föräldrar som har väldigt låga förväntningar på sina barn. Du är som du är, du behöver inte anstränga dig, du duger som du är. Ja, vi har ju vårt värde oavsett vad vi presterar, men barn som utnyttjar sina gåvor och anstränger sig och gör sitt bästa, som utvecklas inom olika områden för bättre självkänsla än de som inte utvecklar sina talang och gåvor. Så uppmuntrar det dem att satsa, träna, utvecklas och göra sitt bästa, då stärks självkänslan. Man ska ha för höga förväntningar på sina barn, inte för höga. Men ribban måste ligga på en sån nivå att barnen har en rimlig chans att komma över. Vi har tre pojkar. Vår äldsta son, han var väldigt smart när han gick på mellanstadiet, så kunde han lösa matteproblem som inte jag klarade efter 5 år på universitet. Och han var inte bra i matte, han var bra i allt annat också. Och vi sa Marcus, på den tiden hade man betyg mellan 1 och 5. Och vi sa Marcus, har du inte 5 i nästan alla ämnen, då har du varit slö och lat. Då har du inte använt den begåvning som Gud har gett dig. Ett annat av våra barn är mer normalbegåvad och han, hade han 3 så var det ganska bra. En del av vi har kanske barn som har inlärningssvårigheter. Har dyslexi, har svårt att koncentrera sig. Det är kanske bra om de lyckas få godkänt så småningom när de blir lite äldre och kommer upp på högstadiet. Det gäller också att ha rimliga förväntningar på sina barn hur de ska uppträda. En del barn är lugna och stillsamma, kan koncentrera sig. Andra har myror i baken och springer i benen. Att kräva att de ska sitta still och kunna koncentrera sig lika bra som andra barn, det går ju inte att ställa överkrav på dem. Du måste ha en rimlig chans att lyckas. Ja, ska vi ta och titta på nästa bild också. Det gäller också att lära barn att tro på det beröm de får. Vi alla, vi har något slags filter i vår personlighet. Och människor med dålig självkänsla, det är bara de här negativa sakerna de ser hos sig själva. Får de kritik som är så här stort så blir det jättestort. Medan får de beröm och de har väldigt svårt att se på sina positiva sidor och tro på den uppskattning de får. Ja, vad finns det mer vi kan göra för att stärka våra barns självkänsla? Vi kan lära dem att ta ett misslyckande på rätt sätt. Får jag fråga, har ni misslyckats någon gång? På jobbet också? Och ni blev inte avskedade? Det tycker jag är ganska klokt. För ett misslyckande är ju faktiskt ett inlärningstillfälle. Vi kan se om vi kan ta nästa bild. Ett misslyckande är inte ett bevis på att dina barn är misslyckade personer eller att du är misslyckad. Det är ett inlärningstillfälle där man faktiskt kan lära sig någonting nytt. Jag läste om Thomas Edison. När ni gick i skolan fick ni lära er vad det var han uppfann. Glödlampan. Hur gick det? Han berättade att han och hans medarbetare gjorde 1000 olika experiment för att få en glödlampa att funka. Det gick inte. Och efter alla de här 1000 experimenten sa en av hans medarbetare, vi lägger ner det här projektet, vi har misslyckats. Men då sa Thomas Edison, vi har inte misslyckats. Nu har vi lärt oss 1000 saker som inte fungerar. Vi har lärt oss jättemycket. När jag började jobba som psykolog och misslyckas med elever så tänkte jag, usch vad misslyckad jag passar inte som psykolog. Men de senare åren så jag tänkte, ni har misslyckats med någonting. Varför misslyckas jag här? Ska jag göra på något annat sätt så kan man lära sig att testa nya saker. Ja, det finns ett par saker till vi kan göra för att våra barn ska vi ta nästa bild också. Alltså man måste våga ta risker. Det här med att gå och balansera på svag lina, men ska man utvecklas då måste man våga göra det man är lite rädd för. Man vet inte riktigt hur det går, men inte sätta livet på fel. Vi tar nästa bild. Uppmuntra dina barn att leva efter sina värderingar. Det stärker självkänslan när man lever efter sina värderingar. Och då måste man veta, om jag frågar dig, vad är dina viktigaste värderingar? Hur tycker du man ska leva för att man ska vara en bra människa? För att man ska vara en bra kristen? Så hjälp dina barn att komma på, hur ska man vara för att man ska vara bra? Tycker de dina barn att det är viktigt att vara bra i skolan och de satsar på det, så får de en bra självkänsla. Tycker de att det är viktigt att vara en bra kompis och de satsar på det, så det är en bra ger den bra självkänsla. Tycker de att det är viktigt att våga visa att man har en kristen tro och de vågar visa det, då stärker det självkänslan. Tycker de det är viktigt att engagera sig i miljöfrågor och de gör det, så stärker det självkänslan. Ja, finns några saker till vi kan göra? Vad kan man mer göra? Nej, det var det inte. Kan du ta tillbaka det? Ja. Ska man få en bra självkänsla så måste man också våga göra det man är rädd för. Ja, det nämnde jag lite grann innan. Men kan du bläddra tillbaka till hur man stärker barns självkänsla? Alla de här 5, 6, 7 olika sakerna som ändå mer bläddrar tillbaka mer. Lite till, ja, och fortsätt. Där, ja. Nej, ändå mer. Där, ja. Innan vi strax tar en liten paus och ska vi komma in på scenen hur man vägleder barn till en tro, så prata lite grann om hur försöker du tillämpa de här olika sakerna, i synnerhet de här senaste sakerna jag tog upp, för att hjälpa ditt barn att få en bra självkänsla. Så varsågoda. Ja, hörni. Vi ska strax ta en liten fruktpaus här. Det har man väl på förskolan, det kan vi ha här också. Samtidigt som du äter frukt så kan ni också titta på min 10:e och min senaste bok, som jag faktiskt tycker är den bästa boken jag har skrivit. Den kom ut från tryckeriet för en vecka sedan. Den heter Leva och älska livet ut utan att lusten tar slut. Där, ni vet kanske en del av er, jag skriver krönikor både i Dagen och Vision Höglandet och debattartiklar som får stor spridning i Expressen och Aftonbladet och Dagens Nyheter, de där sidorna. Här har jag samlat mina bästa krönikor och debattartiklar i den här boken. Där finns egentligen någonting för alla. Ni som är föräldrar, där finns ett 10-tal olika kapitel om barn, hur man får tid med sina barn. Det mest lästa kapitlet om barn, det är hur sätter man gränser? Vad gör man när barnet inte lyder? Och säger du bestämmer inte över mig? Där får du praktiska tips. Ni som, om det är några av er som har tonåringar, så får man praktiska tips om hur talar man med tonåringar om sex egentligen. Så det inte bara är RFSU och skolan som ger dem sina värderingar. Här finns en hel krönika om hur man får ett lyckligt äktenskap. Hur man upptäcker varandras kärleksspråk. Hur man löser konflikter utan att gräla. Hur man får ett bra sexliv och en hel del andra saker. Sen finns det också en hel del annat också. Hur man blir lycklig och hur man tar hand om sina barnbarn. Hur man blir världens bästa mormor och morfar. Många kvinnor brukar säga, oh vad bra, det måste jag köpa för den behöver min man läsa. Det är ju nästan alltid så. Det är mest kvinnor som läser sådana här böcker, har ni märkt det? Men den här boken läser också alla män. Praktiskt taget alla. Varför? Den är liten och tunn och rolig och inget kapitel vara mer än 3 sidor. Så han åker garanterat igenom den. Den ligger här ute till höger, kostar 200 kronor. Du kan betala kontant eller swisha. Så vi tar en 10 minuters en kvarts paus och sen ska vi komma in på hur kan jag som förälder, mor och farförälder vägleda mina barn så de får en tro som håller i vuxen ålder, så det är inte bara en gullig barnatro som sen ersätts av tvivel. Men nu tar vi en liten paus.